Alltså nu har jag ju två såna här lampor mot mig, va? Så att jag ser ju inte er riktigt. Jag ser att det sitter en skara där, men det är helt okej att jag inte riktigt ser er. Och innan jag säger någonting mer som jag tänkte dela med er idag, så tänkte jag kan ju säga någonting om mig själv i alla fall. Alltså jag heter Anette Karlsson. Jag jobbar som föreståndare i Skärgårdskyrkan på Värmdö. Värmdö är en förort till Stockholm, en skärgårdsö, vilket passar mig utmärkt. En skärgårdsö med 40 000 invånare, och så här på sommaren så är det 100 000 till. Så det är 140 000 på sommaren, men 40 000 på vintern. Men jag vet inte hur många som bor i Vasa. Ja, så det är några fler än på Värmdö. Det är en gammal pingstförsamling som jag jobbar i. Den är, kan det vara 85 år gammal. Gissar att den här är någonstans där också. Skälet till att jag är här är för att jag varje sommar åker till Bergö, som ligger 6 mil söder om Vasa, som är mina föräldrars hem. Alltså där kommer de ifrån. Min mamma och pappa heter Stig och Marianne Norby. Nu är de döda båda två, men jag har kvar min mormors stuga på Bergö, vilket gör att dit åker vi. Och jag är gift med Dennis, han sitter där nere. Vi har tillsammans 6 barn och har precis fått vårt 11:e barnbarn. Jajamän. Så numera är familjen, när vi samlas till jul, 25 stycken. Bara vi alltså. Tack för förtroendet att få komma hit och få tala med er och till er och för er och allt vad man nu kan säga. Jag ska berätta lite mer om Skärgårdskyrkan på Värmdö. Jag har jobbat där i 4 år. Före det jobbade jag i Philadelphia, Stockholm. Ledde bibelskolan där och hade också en sväng som familjepastor. Men sen de senaste 4 åren så är jag som sagt på Värmdö. Och när jag kom dit så såg den ut ungefär som en gammal församling gör idag. Med ungefär 85 medlemmar som faktiskt de flesta är aktiva. Jag tycker att i vårt land, Sverige, jag vet inte hur det är i Finland, men i Sverige i alla fall, så tycker jag faktiskt att församlingar och människor som kallar sig kristna är ganska förvirrade. Alltså man vet inte riktigt på vilket ben man ska stå på. Man har inte heller riktigt klart för sig vad det är man tror på. Och man är inte säker på att det man tror på håller. Så jag bestämde mig för när jag började att nu så ska vi ta det här från början och vi ska göra det ordentligt. Och de senaste 1,5 åren så har jag försökt att beskriva för min församling vad är det som Gud verkligen har gjort och vad är det du och jag behöver och vad är det som är skillnaden om man kallar sig kristen eller inte kristen. För ibland kan det faktiskt vara ganska svårt att förstå skillnaden. Men då vill jag säga så här, om man ska tänka på vem du är, så enligt Guds ord så är du här precis i rätt tid. Det vill säga, du skulle inte vara här för 100 år sedan eller om 100 år som har kommit, utan du är här exakt i rätt tid. Därför det står så här i psalm 139 att alla dina dagar är upptecknade i Herrens, hos Herren, redan innan någon enda av dem har kommit. Hängde du med nu? Alltså alla dina dagar fanns hos Gud. Han visste om dem redan innan en enda av dina dagar har kommit. Det är faktiskt värt ett halleluja. För det betyder att vi som sitter här, ingen är här av en slump. Och oavsett hur det har sett ut när du kom till den här jorden så är det inget misstag. Är du med? Det finns jättemånga som tänker att jag är ett misstag. Mina föräldrar vill inte ha mig och jag kom till på ett särskilt sätt eller det var ett misstag alltihopa. Om jag förstår Bibeln rätt så är du inget misstag. Dina föräldrar har bara lånat sina DNA. Men Gud visste vem du var innan du blev till. Du fanns i Guds hjärta och du visste vem han visste vem du var. Så därför så är du inte här av en slump. Det är inte så att du bara råkade komma hit till den här jorden. Och har du dessutom flytt ifrån andra delar av världen så är det inte heller någon slump att du sitter just här i Vasa. Utan du har kommit hit därför att Gud ville det. Och nu är det så här att de senaste... Alltså jag har haft en känsla av att jag som predikant och vi som församlingsledning hemma i Värmdö, att vi inte får ställa oss i vägen för Gud. Är det någon av er som har haft någon sån känsla någon gång? Att det är faktiskt möjligt för en predikant och ledare att ställa sig i vägen för det som Gud gör. Så vi har haft en bönenatt, eller bönekväll kanske man kan kalla det, i månaden där vi har faktiskt bett till Gud om hans väg och att vi inte ska stå i vägen för det han ville göra. Och det första som hände i det är att mina församlingsmedlemmar började förstå att de var lärjungar. Jag vet inte om ni har förstått det, men en lärjunge är en person som har hört kallelsen från Jesus, uppfattar att man har blivit hans, det vill säga blivit frälst, tagit emot honom. Och sen har man uppfattat att Jesus vill hjälpa en att faktiskt göra Guds vilja. Jag hörde Anders be, han bad, ske din vilja på jorden på samma sätt som den sker i himlen. Fast du sa Finland. Ja. Men jag tänker att det är så det är meningen. Vi som Guds folk, vi är här för att be till Gud och leva så att Guds vilja sker på jorden på samma sätt som den sker i himlen. Och det betyder att ett kristet liv kan inte se ut hur som helst. Eller hur? För Gud är ju en person som vill någonting. Han har en egen vilja, han tycker någonting. Det är inte bara så att han är flummig, utan han har en stark karaktär och en personlighet som säger att jag vill någonting. Och nu ska jag läsa för er en sak. Alltså egentligen hade jag förberett mig för en sak, men när jag stått här under lovsången så är det ett bibelord som kommer till mig som jag är tvungen att läsa. Så här står det i femte Mosebok, och jag har lovat att säga precis vilka bibelord jag läser. I femte Moseboks 10:e kapitel 16-19 så står det så här. Det är så mörkt det som man... Så här står det. Omskär därför era hjärtas förhud och var inte längre hårdnackade. För Herren er Gud är gudarnas Gud och herrarnas Herre, den Gud som är stor och väldig och inger fruktan, som inte är partisk. Hörde ni? Gud är inte partisk. Han tar inte mutor. Han skaffar den faderlöse och änkan rätt. Han älskar främlingen och ger honom mat och kläder. Också ni ska älska främlingen, för ni har själva varit främlingar i Egyptens land. För 1,5 år sedan, egentligen för 3 år sedan, så kom det till oss en kille från Eritrea. Han är nu i dagsläget 28 år gammal. När han kom satt han i rullstol helt förlamad. Det gick ett år ungefär. Vi hämtade honom till varje möte. Och sen så, när julen närmade sig, så blev han helt förlamad. Alltså han kunde inte resa sig. Han låg helt och hållet utan att kunna ta sig upp. Och man såg hur händerna mer och mer tog den här formen. Och när jag var och hälsade på honom strax före jul så tänkte jag, nu lever han inte längre så länge till. För det är ingen som kan ligga så där och leva något länge. Men två utav våra församlingsmedlemmar, en våran ordförande och en ganska nyfrälst kille, bestämde sig för att de skulle åka hem till Benjamin varannan dag och lägga honom i en maskin som kommunen hade ställt dit för att de skulle hålla blodcirkulationen igång. För att så länge blodcirkulationen var igång så fanns det ju ändå chans att han skulle överleva. Men stannade det av och han blev liksom helt förtvinad så skulle han inte ha ett värdigt liv. Så de gjorde det utan att veta egentligen vad som skulle hända och vad som inte skulle hända. Så bestämde de sig för det. De pratade inte med mig om det, de pratade inte med någon annan om det, utan de bestämde sig bara tillsammans att det här gör vi. Och så åkte de hem till Benjamin. Det här var vid jul. Sen i april, då har de lyckats få Benjamin upp i en rullstol så han kommer till gudstjänsten tillsammans med en tant ifrån hemtjänsten som då har hjälpt honom på med kläderna och tagit hand om honom och åkt med honom med den här bilen som hämtar honom. Och så kom de till gudstjänsten. Och så såg jag inte att Benjamin var där förrän jag ställde mig upp och skulle börja predika. Och då kastade jag bara ur mig så här till församlingen att nu ber vi för Benjamin. Roligt att du är här. Då sträckte han upp en arm som han kunde röra. Och så sträckte vi ut våra händer och så bad vi en enkel bön. Så berättade han för min dotter att från den där stunden började pirra i armarna. Och veckan därefter var han tillbaks igen och då pirrade i benen. Och jag satt på rådslag i Stockholm och min ordförande skickade ett sms där det stod: Benjamin har rest sig upp och gått 200 meter. Då har han legat i 7 år. 7 år. Ni vet ju allihop att ligger man i 7 år, sitter man still i 7 år, så har man inga muskler i kroppen. Det är omöjligt. 3 läkare har sagt att det här är inte möjligt. Men Benjamin går. Idag, han fick en egen tränare av kommunen så han fick börja träna upp sina muskler. Och den där dagen när han började gå, då klev tanten in som hade satt på honom kläderna på morgonen. Hon klev in på kvällen för att hon skulle klä av honom och lägga honom som vanligt. Då stod han upp och städade sitt rum med en sån här golvmopp. Och så sa han: dig behöver jag inte mer. Och så rusade hon ut ifrån rummet, ifrån hans lägenhet, tvärs över gården till en annan gammal farbror som tillhör vår församling. Och så ropade hon till honom: har du sett undret på Nelsonstigen? Och han förstod inte vad som hade hänt, så han följde med tillbaka till Benjamin. Och så kunde de tillsammans konstatera att Gud har gjort ett under. Och detta under är känt i hela Värmdö och särskilt i kommunen där man då har haft, ni vet, svenska för invandrare och man har hjälpt till med tvättning och hämtning och lämning och allting. Så han kallas allmänt Benjamin miraklet på Nelsonstigen. Men, lyssna nu. Det gör inte att fler människor kommer till tro på Gud. För man väljer nämligen vad man ska tro. Och det är ingen utav de här som har valt att tro på Gud, utan tvärtom. Man börjar säga, ja, nej, men han var nog inte riktigt sjuk och han var nog inte så dålig som han sa och han kanske fejkar. Men däremot så har det inneburit att vår församling har fått en förnyad tro på vad Gud förmår. Vilket gör att idag ber man för allt. Idag är det en församling dit människor kommer och lägger fram sina bönämnen. Och det är verkligen inte enkla saker. Det är precis som du sa, det är cancer, det är det ena med det tredje, det är det trassliga omständigheter. Det är bönedukar för människor som ligger där de ligger. Och Gud har faktiskt varit nådig mot oss och gripit in. Men jag sa från början att jag bestämde mig för att vi ska inte ha någon förvirring om vad det är att vara en kristen och inte kristen. Så Alltså våra förmiddagsmöten har mer liknat bibelstudier nästan än coachingmöten för att ni ska känna er hippa. Utan vi har liksom verkligen läst Guds ord. Och det lustiga är att ju mer vi har gjort det, ju fler människor kommer. Alltså ju fler människor som inte har en troende bakom, en troende bakgrund kommer. Ju fler människor dras till den där sanningen om att Jesus kan förvandla. Och sen efter det så börjar vi se en liten väckelse bland dem som har varit med en gång i tiden. Jag har en tant som är över 80 år, hon har varit borta 40 år ifrån församlingen. Hon diskvalificerade sig själv för att hon gifte sig med en man som inte var troende. Men när han dog så återvände hon. En dag ringde en kille till mig och sa, hej, jag måste bli gift. Och jag tänkte, ja, okej. Vem ska du gifta dig? Alltså, har du någon att gifta dig med? Ja, det är klart, sa han. Min sambo. Och så berättade han om Karina och så sa, men det är kanske bäst att ni kommer hit så jag får träffa er. Jag har ju aldrig sett er så jag vet ju inte vilka ni är. Och så bestämde vi en dag och så kom alla gående. Och så berättade han om sitt liv, att han när han var 15 år blev döpt i en pingstförsamling någonstans. Och nu var han över 40. Och han hade börjat känna sån nöd över att han levde i synd. Så han kom och sa, jag måste bli gift. Och så började vi att prata om det där, hur den där vigseln skulle se ut. Och den där vigseln blev mer och mer två löften och en bön i princip. För varje förslag, ni vet, som pastor har man ju liksom hela vigselgudstjänsten framför sig. Börjar med inledningen av Mendelssohns brudmarsch. Och sen så är det några som sjunger och så är det någon som läser bibelord. Och så är det någon som gör si och så. Och så. Och så till slut så kommer man till den här vigselakten. Och sen ska jag då som pastor hålla ett vigseltal. Och sen till slut förklarar man dem som man och hustru och så kan de gå ut. Men hela tiden sa man så här, inget tjafs, inget tjafs. Men till slut så sa jag, men ni kan ju lika gärna gå till rådhuset. Då sa han till mig, det går inte. Nähä, sa jag, varför inte då? Vi behöver Guds välsignelse över vårt liv. Och då måste du be om Guds välsignelse. Och det gör de inte på rådhuset. Och jag kan säga att jag aldrig haft en sån vigsel. Det var det rörigaste som jag någonsin har varit med om. Men de blev gifta och... Mika är en av våra mest trogna medlemmar och han är en av dem som hjälpte Benjamin. Och så har det varit ett antal sådana här personer och det som är viktigt för dem det är hela tiden, de är på mig ständigt och säger, var tydlig, prata ingen trams, var tydlig med vad som står i ordet, för Guds folk behöver omvända sig. Och så tror jag det ser ut i Finland också. Inte bara i Sverige. Men jag gissar då, eftersom jag inte bor här. Varför läste jag den här bibelversen? Jo, därför att från och med början av Gamla testamentet till slutet av Bibeln så är det hela tiden någonting väldigt viktigt som sägs. Nämligen, du... Och jag ska ta oss an den faderlösa, änkan, främlingen, den fattige. Hängde du med? Det står till och med så i Gamla testamentet att en kung som var hur andlig som helst och rev ner offeraltarna och liksom började tillbe och reformerade gudstjänsten räknades inte som rättfärdig förrän den började ta sig an främlingen, änkan, den fattige och den faderlösa. Jag tänker att det är ingen skillnad när vi kommer in i Gamla testamentet och Jesus säger till lärjungarna när människor behöver mat, ge dem ni att äta. Ni med? Alltså att det hela tiden finns en tråd som går genom hela Bibeln om att Guds folk har att faktiskt genom sin tro och sin gemenskap med Herren ta sig an den fattige änkan, den faderlösa och främlingen. Jag tänker så här, att Guds församling som vi nu sitter i är inte ett sjukhus utan en ambassad. En ambassad som beskriver för omgivningen vem Gud är, hur han ser ut och vad han vill göra. Är ni med? Alltså, om jag kommer till den amerikanska ambassaden i Stockholm, då kliver jag ju in på amerikansk mark när jag går dit. Det är ju inte så att där råder svensk lagstiftning, utan innanför ambassadområdet till den amerikanska ambassaden så råder amerikansk lag. Så är det med varje ambassad. Och precis så är det med Guds rike och Guds församling. Vi är en ambassad. Jag tänker att Guds församling är en läroplats för dig, där du har att lära dig vad som är Guds vilja, för att sen gå ut och gestalta det som Gud vill. Det betyder att det syns vad Gud är, vem han är och vad han vill. Och det är Guds församling som har till uppgift att gestalta det. Hörrni, Gud han är trofast. Vad säger du om det? Gud han är trofast. Han är trofast. Han är trofast fast inte du och jag är det. Han är trofast till dig som person, för han vet vem du är. Han är trofast till sina löften. Vad har han gett oss för löften? Jo, han har gett oss löftet att om du tar emot Jesus som din frälsare och överlåter ditt liv åt honom, då förflyttar han dig från mörkrets rike in i ljusets rike. Det ger dig helt nya förutsättningar i livet. Så säger Guds ord. Guds ord säger att när ni har dop här nästa söndag så dör Adam. Alltså genom Adam så har ju vi allihopa en skadad natur som gör att vi gärna vill göra någonting annat än det Gud vill. Men Gud vill att det där skadade ska bli helt, eller det ska åtminstone bli överskylt av hans försoning. Så han, när de går ner i dopgraven, så sker någonting där nere. Inte bara att jag överlämnar mitt liv åt Gud, utan han förflyttar mig i det ögonblick. Han föder mig på nytt, flyttar mig från mörker till ljusets rike, det vill säga Guds rike. Det är faktiskt värt hur mycket som helst. Du kan inte göra det själv. Frågan är ju bara hur du värderar det. Gillar du det eller gillar du det inte? Är det någonting som betyder någonting för dig eller betyder det ingenting? För mig betyder det allt. Vet du vad det står? I Efeserbrevet så står det så här. Att Gud, han har satt Jesus till huvud för Guds rike, församlingen. Och han har uppväckt honom från de döda och så har han satt alla mörka krafter under hans fötter. Var då? Under sin församling. Det betyder ju att det finns kraft i Guds församling. Ni kanske inte vet det, men det är sant. Vet du, Benjamin skulle inte gå om det inte fanns en församling som bad. Du kanske inte vet det, men bönen går över alla gränser. Den går över generationsgränser, den går över rasgränser, den går över nationella gränser. Den går vart som helst i världen dit du inte går. Och jag vet att till och med IS har en begränsad tid, därför att Gud har makten. Och den makt han har, den har han sagt att den ska gestaltas genom sitt folk. Så kära vänner, du är med i någonting stort, viktigt och värdefullt. Men det går liksom inte att blanda ihop med det som finns i världen. Jesus säger, ni är i världen, men inte av världen. Det betyder att världen inte är en plats utan ett system. Ett system som vill driva dig inte in i Guds vilja utan bort från Guds vilja. Hur ser det ut i världen? Ja, i världen där jämför man sig med varandra. Har ni tänkt på det? Ja, du är snyggare än jag. Och nu är det så att mina döttrar, de är numera snyggare än vad jag är. Så att det är inte mig folk tittar efter, utan det är mina döttrar. Och vet ni att i Sverige åtminstone är det så att man jämför sig, unga människor jämför sig så oerhört mycket med varandra. Så att man till slut i den här globaliserade världen där man får så otroligt mycket intryck och där man har allt vad man behöver men inte förstår det, så börjar man till slut skära sig själv. Varför? Därför att systemet i världen har till syfte att göra ont. Jag tänker bara att de där tidningarna ni brukar läsa emellanåt, som visar hur snygg man ska vara, glöm dem. Glöm dem, jag vet att det är svårt, men glöm dem. För i Guds rike så är det så här, där jämför vi oss inte med varandra, utan där jämför vi oss med Gud. Och hur går det? Det går ingen vidare, va? Så därför är jag beroende av hans nåd varenda dag. Så vi som sitter här, vi är liksom nådes barn som sitter i Guds familj och vi liksom får leva där, och det är han som är standarden. Därför får vi ha vår blick riktad mot honom och inte mot det här andra, va? För i världen står det, hela världen är den ondes våld. Det betyder att djävulen driver världen. Han är motorn här borta. Jag nästan ser framför mig en sån gammal båtmotor, ni vet, man drar igång så här. Och så dum 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 går. Men här kommer Guds rike. Och Guds rike ska övervinna världen. Säger Guds ord. Att Guds rike övervinner världen. Varför då? Jo, här finns den helige ande som drar igång sitt folk som går Guds väg. Och då spelar det ingen roll om det är IS eller vilka krigsherrar de är. Deras tid är begränsad. Det säger Guds ord. Det står att djävulen, han har bråttom av ett enda skäl, nämligen han vet att hans tid är kort. Men Gud, han äger tiden. Fint. Tänk att du tillhör en Gud som äger tiden och som begränsar det onda därför att han har makten. Och om du tror på det, värderar det, lever i det, så är det klart att du kan vara trygg. Gud är trofast. Han är trofast dig. Han är trofast sina löften. Men han är faktiskt inte trofast till vad som helst och inte det som inte är hans vilja. Ingen trohet i det som är mot hans person. Det finns ett tydligt porträtt i Bibeln om vem Gud är. Vet ni vad det porträttet heter? Jesus. Det står i Johannes 1 och 18 att Jesus beskriver för oss hurdan Gud är. Så utan Jesus så skulle vi inte förstå vem han var. Så det finns ett tydligt porträtt om vem han är. Och han hatar orättvisa, visst är det härligt? Hur många är det här inne som någon gång har blivit orättvis behandlade? Va? Är det bara några? Tror du det var alla? Tänk att du tillhör en Gud som inte godtar orättvisa. Och det står, en dag ska världen bli ny där rättfärdighet bor. 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 Det ska bo där, förstår du. Och jag älskar att han är rättvis. Han har omsorg om fattiga. Han älskar fred och frihet. Och han älskar läkedom och helhet. Det borde finnas några skäl till att du och jag gör detsamma. Nämligen att han vill det. Och vi kan inte... Det kan man inte kompromera bort, utan det han vill, det är vi också kallade att göra. Och jag vill säga igen, Gud är trofast. Gud är trofast. Jag ska inte hålla på så där jättelänge till, men jag vill berätta för dig om min vän Josef. Han har följt med mig nu några veckor. Du läser i första Mosebok och du börjar i det 37 kapitlet och sen läser till det 48, tror jag det är, så handlar det om berättelsen om Josef. Men Josef tillhör en familj som är Jakobs familj. Jakob, han är gift med två fruar och sen så har han några till. Och jag tänker att Jakob faktiskt ser ut ungefär, Jakobs familj ser faktiskt ut som en del familjer ser ut idag. Alltså en dysfunktionell familj. En riktigt dysfunktionell familj. Det står att Jakob älskade Josef mer än sina bröder. Vad är det för en farsa? Alltså det är inte politiskt korrekt i vår tid att älska en mer än de andra. Jag har 6 barn, jag skulle inte ens våga tänka tanken. Och medvetet har jag ingen sådana, jag måste säga det. Men Jakob var inte omedveten på något sätt, utan han var medveten. Det står att han älskade Josef mer än de andra. Och han fick fördelar av det. Han fick fina kläder och han fick liksom lättare jobb. Är det någon som känner igen det? Och Josef, han får det bättre än de andra. Och det gör honom ganska otrevlig. En skvallerbytta som är kaxig och otrevlig i största allmänhet. Han går hem och skvallrar för pappa allt som bröderna gör. Men mitt i allt den här röran som familjen har, så är det ändå så att Gud som vill kliver in. Och så berättar han för Josef i en dröm att de är ute och bland kärvar. Och hans kärve står i mitten och de andra bugar sig. Ni kommer ihåg? Eller? Någon som inte kommer ihåg? Och sen har han en dröm till, och det är att alla stjärnorna och solen och månen och alla där bugar sig för honom där han står i centrum. Och han berättar detta för sina bröder och för sina föräldrar. Och det står faktiskt i Bibeln att bröderna började hata honom mer och reta sig på honom. Det låter precis som nu, tänker jag. Va? Hata och reta sig gjorde de på honom. Och det slutade med att Josef hamnade i en brunn. För en dag när han kom ut till bröderna och skulle kolla vad de gjorde och gå hem till pappa sen, och han tyckte att det var lugnt, så var det, då hade de ledsnat, va? Så de satte helt enkelt honom i en brunn och sen sålde de honom till slav. Och sen så kom han till Egypten som slav, och där hamnade han i Potifars hus, och där blev han anklagad för våldtäkt. Och så hamnade han i fängelse, och där satt han i 14 år utan rättegång. Alltså hur går det med det där som han hade upplevt att Gud som vill talade med honom om? Vad tänkte han när han satt i brunnen när han visste att Gud hade sagt alla ska buga sig för dig? Vad hann han tänka där i brunnen? Vad hände sen när han hamnade som slav? Han som kunde tala om för andra vad de skulle göra och gå hem till pappa och skvallra. Han hamnade som slav. Alltså, vad började han tänka då? Alltså, det kanske inte var du Gud som talade. Det kanske bara var min fantasi. Eller ni är med. Han började tvivla på detta. När han hamnar i Potifars hus och han helt plötsligt blir anklagad för att ha orättvist anklagad för att ha våldtagit frun. Så undrar jag vad han tänkte. När ska solen och månen och alla börja buga sig för mig? Nej, det var nog, jag har nog inte hört Gud tala. Men den här ganska kaxiga och otrevliga typen blev ju med de här händelserna en ödmjuk, tillitsfull person som inte hade någon annanstans än att gå till Gud. Tänk dig att du hamnar i fängelse och där får du sitta i 14 år. Det finns ingen rättegång där du ens kan få försvara dig, utan du sitter där du sitter och där kommer du att sitta tills du ruttnar. Och så kommer det tillfället när han får börja tala om vad Gud förmår, och till slut är det någon som kommer på att den där Josef, han som sitter i fängelse, han kan faktiskt tyda drömmar, och nu har kungen drömt en dröm som innebär att det ska bli 7 goda år i Egypten och sen ska det bli 7 dåliga år. Och under 14 år i fängelse så har han fått administrera det som sker där och tränat sig noga i fängelset. Vad kunde han inte få träna någon annanstans? Nej, istället tränar han i fängelse på att administrera och hjälpa. Och så kommer han till slut in i den här situationen där farao säger, du får ta hand om den här situationen. Och så får han börja administrera. Han får börja administrera insamlandet av mat. Och sen får han med hjälp av sina medarbetare börja administrera när maten ska delas ut och hungersnöden kommer. Och vilka är det då som kommer? I den då kända världen är det hungersnöd och då kommer bröderna. Då skulle ju Josef kunna liksom sätta tummen på dem så här. Ni satte mig i brunnen. Det gör han inte, utan han säger så här. Var inte ledsna, det var inte ni som skickade mig till Egypten. Det var Gud som gjorde det för att rädda er och världen. Och då var det helt plötsligt sant att den här Gud som vill får sin vilja igenom. För där står hela familjen och bugar. Men Gud är trofast. Jag är inte säker på att Josef upplevde det så, att han var trofast. Men Gud är trofast. Jag vet inte vad Anna lovar dig. Jag vet inte vad du har för något i ditt hjärta. Jag vet inte vad du har bett till Gud om. Men Gud är trofast. Och det är han som är huvudet för församlingen. Och alla makter och krafter ligger under dess fötter. Amen. Jag tänker bara, du ska värdera detta högt. Men i denna ambassad så har vi fått uppdraget att vara som Gud. Hurdan är Gud? Jo, han tar sig an den fattige främlingen, änkan och den faderlösa. Och idag har vi hur många faderlösa som helst. Vet ni? Jag har i massa år jobbat i församling och helt plötsligt i min lilla församling där ute på Värmdö så har vi ju försök. Vi har haft 4 tonåringar hur länge som helst. En dag i vintras så kom det 20 ungdomar helt utifrån. De har aldrig varit i en kyrka. När jag lyckades ta reda på vad de visste, vad som stod i Bibeln, så blandade de ihop den barmhärtige samariten och den förlorade sonen. För de hade ingen koll på att det var olika. Och jag visste inte riktigt, för när man får så där många ungdomar, då får man helt plötsligt då får man börja jobba hårt som predikant och ledare. Därför att Och man har 4 tonåringar som är frälsta och drog på Jesus. Och sen får man 20 som kommer utifrån. Då får man helt plötsligt en kultur in i gemenskapen som inte är sån som vi vanligtvis har. Och hur får jag de här ungdomarna att faktiskt höra talas om Jesus? Så då börjar vi ha Anettes kvart. Jag är ju en gammal tant. Liksom, 15-åringar kommer inte till kyrkan för att ha kul med en gammal tant. Utan de kommer till kyrkan för att de vill ha trevligt med varandra. Men det var viktigt för mig att ha en kvart där jag får berätta om Jesus. Och då har vi något som heter high and low. Det vill säga att man får börja berätta vad som har hänt som var dåligt i den här veckan. Och high, det där som har varit bra den här veckan. Och så fick vi, så bestämde vi tillsammans att när det som har varit dåligt, det ber vi för. Och det som har varit bra, det tackar vi Gud för. Och de här ungdomarna som aldrig i hela sitt liv varit med om något liknande, det blir den viktigaste stunden på kvällen. Så om jag skulle glömma det någon gång så... Ah! Anette, du glömde high and low. Jag tänker att vi är Guds församling och du tillhör Guds församling. Du är flyttad från mörker till ljus. Du är satt att göra hans vilja, inte din egen. Det är svårt, jag vet. Men du är satt att göra hans vilja. Och hans vilja är att ta sig an den faderlöse, fattige, främlingen och änkan. Jag ska inte säga något mer, men jag vill bara avsluta med att säga att Gud är trofast. Gud är trofast. Jag skulle kunna säga det många gånger till. Gud är trofast. Vad har han lovat dig? Vart är du på väg? Vad säger Guds ord om de löften för den som går hans väg? Han som vill. Jo, han kommer att vara trofast. Även om du som Josef hamnar i alla de här omständigheterna, så kommer det att visa sig att Gud är trofast. Ska vi bara be tillsammans?